Kapitel 12. En segerns morgon. De knaggliga kullarna och åsarna som omgav lägret var tydligt märkta av torkan och den orimliga hettan. Eller snarare den oheliga hettan. Inte ens den trögaste kökspiga kunde undgå att se den svartes beröring av världen. Den egentliga skogen låg bakom dem i väster, men på de steniga slänterna växte förvridna ekar, eukalyptus och tallar med egendomliga former tillsammans med träd vars namn Egwene inte kände till. Bruna, gula och kala. Inte bruna och bara som på vintern, utan på grund av brist på vatten och svalka. De skulle dö om vädret inte slog om snart. Bortom soldaternas läger rann en flod nedåt sydväst. Det var Raisendrell, ett 20 steg brett vattendrag kantat med hårdtorkad lera ur vilken det stack upp stenar i alla storlekar. Vattnet virvlade runt klippor som en annan gång skulle ha gjort det till ett farligt farvatten. Men nu nådde det bara hästarna till knäna när de vadade över. Egwene kände hur hennes egna bekymmer blev små i jämförelse med detta. Trots sitt verkande huvud frambringade hon en liten bön för Nynnive och Elaine. Deras sökande var lika viktigt som någonting som hon gjorde. Viktigare. Om hon misslyckades skulle världen överleva, men de måste lyckas. De färdades söderut i kort galopp. De saktade in när det blev för brant eller hästarna var tvungna att ta sig fram längre sträckor bland träden och den glesa buskvegetationen. Men så gott det gick höll de sig till låglandet och tryggalade snabbt långa sträckor. Brines stormulade vallack, stark och säker på foten, verkade knappt bry sig om terrängens beskaffenhet. Men Dyshar hade inga svårigheter att hålla jämna steg. Ibland verkade det arbetsamt för Shoans trinda häst, men det kunde också vara som den smittades av sin ryttares ängslan. Hur mycket Shoan än övade sig förblev hon lika erbarmlig på hästryggen. Hon var nära att slå armarna om hästens hals i uppförsbackarna, föll nästan ur sadeln när det gick nedför, var klumpig som en anka där marken var platt och spärrade hela tiden upp ögonen så att de nästan var lika stora som hästens. Murrell fick faktiskt lite nytt mod av att se på Shoan. Hennes egen vitfotade fux svepte fram som en svala och Murrell red med en självsäker elegans som fick Brian att verka trög men metodisk. Innan de hade kommit särskilt långt uppenbarade sig en samling ryttare på krönet av en hög ås i väster. Det var en kolonn med ett hundratal män vars lansspetsar och rustningar glimmade i solen. I spetsen var de en lång, vit vimpel som Egwene inte tydligt kunde urskilja, men hon visste att den bar röda handens märke. Hon hade inte väntat sig att hitta dem så nära ACD-lägret. Draksvuna bästar, muttrade Murrell när hon såg soldaterna rida jämsides med deras egen väg. Hennes behandskade fingrar grep hårdare om tyglarna, inte av fruktan utan av vrede. Röda handen skickar ut sina egna patruller, sa Brian lugnt. Han kastade en blick på Egwene och tillade. Först Talmanes verkade bekymrad å era vägnar, moder, när jag senast talade med honom. Han la inte större tonvikt på detta än det andra. Har ni talat med honom? Alla spår av Murrells självbehärskning försvann. Vreden som hon var tvungen att hålla tillbaka när hon talade med Egwene kunde hon tryggt släppa ut mot honom. Hon nästan skakade. Detta är mycket nära förräderi, först Brian. Frågan är om det inte är förräderi. Shoan, som hade delat sin uppmärksamhet lika mellan hästen och männen på åsen, tittade fortfarande inte på Murrell, men hon stenade till. Ingen hade tidigare kopplat röda handen till förräderi. De rundade en krök i dalgången. På sluttningen låg en bondgård uppflugen, eller vad som en gång varit en gård. En av det lilla husets stenväggar hade störtat in och bredvid den sotiga skorstenen stack några förkolnade takbjälkar upp som tre lortiga fingrar. Den taklösa ladan var bara en tom svart stenask nu, och spridda askhögar visade var skjul och småbyggnader en gång hade stått. Över hela Altara hade de mötts av liknande och värre syner. Ibland hade de funnit hela byar där de döda låg på gatorna. Rov för korpar, rävar och vilda hundar som tog till flykten så snart man närmade sig. Berättelserna om anarki och dråp i Terrabon och Aradoman hade plötsligt klätts i kött och blod. Det fanns många som grep varje tillfälle att bli rövare eller sona gamla oförrätter. Egwene hoppades innerligt att det var så. Men det namn som alla överlevande hade på läpparna var de draksvurna, och systrarna la skulden på Rand precis som om det varit han själv som hade hållit i facklorna. Likväl skulle de fortfarande använda honom om de kunde, styra honom om de kom på hur det skulle göras. Hon var inte ensam bland Aesirderna om att tro på att göra det som måste göras, även om hon måste hålla för näsan. Myrells vrede påverkade Brian lika mycket som en regnskur påverkar ett klippblock. Egwene fick en plötslig vision av honom med stormar vinande om huvudet och flodströmmar virblande om benen, medan han bara fortsatte traska på. Myrell ser det, sa han med det lugn som hon borde ha visat. När drygt 10 000 män följer mig i spåren vill jag veta deras avsikter. Särskilt när det rör sig om just dessa män. Detta var farligt område. Hur glad Egwene än var över att de hade lämnat frågan om huruvida Talmanes var bekymrad över henne, borde hon ha varit rasande över att han alls hade nämnt henne. Men hon var så överraskad att hon bara satt rak i sadeln. 10 000? Är ni säker? Röda handens trupper hade inte räknat mycket mer än halva det antalet när Mert förde dem till Kärlidar i sin jakt efter henne och Elaine. Brian ryckte bara på axlarna. Jag rekryterar längs vägen och han lika så. Inte lika många, men det finns de som har invändningar mot att tjäna Aesir. De flesta skulle ha varit synnerligen illa emot som de behövt säga någonting sånt inför tre systrar. Men han sa det med ett skevt leende. Dessutom verkade det som om Röda Handen har skaffat sig ett visst rykte efter striderna i Carhain. Vad man säger är att Chen Ankalhar aldrig förlorar, hur överlägsen fienden än verkar vara. Det var det som fick männen att ansluta sig, här såväl som i Altara. Tanken att två arméer måste betyda ett slag. Att ställa sig utanför skulle kunna sluta lika illa som att välja fel sida och skulle dessutom innebära att man inte fick del av krigsbytet vid en seger. Jag har en del desertörer i mina led, nykomlingar från Talmanes styrkor. Vissa anser tydligen att Röda Handens tur är förbunden med Mert Cawthon och inte kan finnas när han inte är med. Myrells läppar förvreds i någonting som liknade ett hånleende. De enfaldiga Morandiernas rädsla är naturligtvis användbar, men jag trodde inte att ni var lika enfaldig. Talmanes följer efter oss därför att han tror att vi kan komma att vända oss mot hans älskade först draken. Men om han verkligen haft för avsikt att gå till angrepp, tror ni inte att han skulle ha gjort det vid det här laget i så fall? Dessa draksvurna kan vi ta itu med när de viktigaste angelägenheterna är ur världen. Men att samtala med honom. Hon ruskade på sig och lyckades återvinna sitt lugn, åtminstone på ytan. Hennes ton kunde ha fått trä att börja ryka. Märk mina ord först, Brian. Egwene lät Myrells ord gå henne förbi. Brian hade tittat på henne när han nämnde Mert. Systrarna trodde att de visste allting om Röda Handen och Mert och tänkte inte närmare på saken. Men det gjorde uppenbarligen Brian. Hon la huvudet på sned så att hattbrättet skymde ansiktet och studerade honom ur ögonvrån. Han var edsvuren att bygga upp hären och leda den tills Elaida störtats. Men varför hade han svurit denna ed? Utan tvekan kunde han ha använt någon svagare ed, och lika säkert skulle den ha godtagits av systrarna, som ändå bara tänkte använda alla dessa soldater som en otäck mask för att skrämma Elaida. Det var trösterikt att ha honom på sin sida. Det verkade även de andra i Sedena känna. Liksom Egwens far var han en man av det slag som fick en att tro att det inte fanns någon orsak till panik, hur illa det än såg ut. Om han ställde sig mot henne, insåg hon plötsligt, skulle det kunna vara lika illa som att ha salen mot sig. Och då räknade hon ändå inte med hären. Det enda gynnsamma Joan någonsin sagt om honom var att han var respektingivande. Även om hon genast hade försökt ändra sitt yttrande så att det skulle betyda någonting annat. En man som ingav Jean Sanges respekt var någon som man borde ta stor hänsyn till. De plaskade över en smal bäck, en tunn ström som nätt och jämnt blötte hästarnas hovar. En luggsliten kråka som var i färd med att äta en fisk som fångats i lågvattnet plaxade till som för att ta till flykten, men ångrade sig och fortsatte sin måltid. Jean betraktade också Brian. Stoet gick mycket bättre nu när hon glömde att rycka i tyglarna eller trycka hälarna i sidorna på det vid helt fel ögonblick. Egwen hade frågat henne om först Brians motiv, men Joans egen snåriga förbindelse med mannen gjorde att Egwen bara fick ur henne syrliga kommentarer. Antingen hatade hon Gareth Brian innerligt, eller älskade honom. Och att föreställa sig Joan förälskad var som att försöka tänka sig en simmande kråka. På åskrönet där Röda Handens soldater hade ridit såg man nu bara skeva rader med döda barrträd. Hon hade inte sett när de försvann. Hade Mert ett rykte som soldat? Här räckte det inte ens med simmande kråkor. Hon hade trott att han förde befälet på grund av Rand, och redan det hade varit tillräckligt svårsmält. Att tro någonting för att man tror att man vet är farligt, påminde hon sig samtidigt som hon sneglade på Brian. Borde piskas. Myrells röst var fortfarande lika het. Jag varnar er, om jag hör att ni sammanträtt med de draksvurna igen. Av allt att döma rann orden fortfarande av Brian som regn över ett klippblock. Han red avslappnat och mumlade ibland. Ja, Myrell ser det. Eller, nej, Myrell ser det. Utan att visa minsta tecken på oro och utan att avbryta sin uppmärksamma granskning av omgivningen. Han hade säkert sett soldaterna försvinna. Hur han än lyckades uppbåda detta tålamod. Egwen var övertygad om att han inte var det minsta rädd. Så hade hon inte någon lust att behöva lyssna på det. Tyst, Myrell. Ingen kommer att göra först Brian någonting. Hon gned sig om tinningarna och funderade på om hon skulle be någon av systrarna i lägret att hela henne. Varken Myrell eller Shaw hade några större färdigheter på det området. Och inte skulle det tjäna mycket till att bli helad om det bara berodde på oro eller sömnbrist. Hon ville inte att det skulle börja viskas om att påfrestningarna började bli henne övermäktiga. Dessutom fanns det bättre sätt att kurera huvudvärk, fast inte här. Myrells läppar spändes, men bara ett kort ögonblick. Hon knyckte med nacken och vände rådnande bort ansiktet. Brian verkade plötsligt uppslukad av att studera en rödvingad hök som gled över himlen till höger om deras väg. Även en modig man kunde veta när han skulle vara finkänslig. Höken slog samman vingarna och dök ned mot ett för dem osynligt villebråd på andra sidan en dunge ömkliga läderbladsträd. Ungefär så kände sig Egwen, som om hon dök efter mål som hon inte kunde se i hopp om att hon valt rätt, i hopp om att det fanns något mål där. Hon tog ett andetag som hon önskade hade varit stadigare. Inte desto mindre, först Brian, tror jag att det är bäst att ni inte träffar Talmanes igen. Vid det här laget vet ni säkert vad ni behöver om hans avsikter. Ljuset givar Talmanes inte redan hade sagt för mycket. Det var synd att hon inte kunde skicka Jean eller Lin för att varna honom om han nu skulle lyssna på det. Men med tanke på stämningen bland systrarna skulle det vara nästan lika illa som om hon själv gav sig av för att träffa Rand. Brian bugade sig i sadeln. Som ni befaller, moder. Hans ton rymde inget hån. Det gjorde den aldrig. Han hade uppenbarligen lärt sig att hålla sin röst under kontroll i Aes Sedais sällskap. Jean betraktade honom med rynkad panna där hon red bakom de andra. Hon kanske skulle kunna luska fram hur hans lojalitet var riktad. All sin fientlighet till trots tillbringade hon mycket tid i hans sällskap. Mycket mer än hon egentligen behövde. Egwene tvingade sig att hålla händerna på Daishars tyglar borta från sitt huvud. Hur långt är det kvar, först Brian? Det var ännu svårare att hålla otåligheten borta från rösten. Bara en liten bit, moder. Av någon anledning vred han på huvudet för att snegla åt Murells håll. Inte alls långt nu. Allt fler gårdar dök upp, lika många uppflugna på sluttningarna som nere på flacklandet. Någonting som den del av Egwene som fortfarande hörde hemma i Imonsvål inte kunde begripa. Det var låga stenhus och lador, oinhägnade betesängar med utmärglade kor och svartsvansade får. Långt ifrån alla hade blivit nedbrända. Bara en här och en där, förmodligen för att visa vad som skulle hända den som inte svor draken återfödd sin trohet. Vid en av gårdarna såg hon några av först Brians foderanskaffare med en vagn. Att de var hans märktes lika mycket på hans sätt att titta på dem med en nick som på att de inte förde den vita vimpeln. Röda handens soldater skyltade alltid med var de hörde hemma. Utöver baneren var det vissa av dem som på sista tiden hade tagit för vana att ha ett rött band knutet om armen. Ett halvdussin kor och kanske två dussin får råmade och bräkte, vaktade av beridna män. Och andra män konkade säckar från ladan till vagnen, förbi en bonde med hopsjunkna axlar och hans familj. En trumpen samling människor i mörkgrå yllekläder. En av småflickorna, med hetta på huvudet liksom de andra, stod och grät med ansiktet tryckt mot moderns kjol. Ett par av pojkarna knöt nävarna som om de ville slåss. Bonden skulle få betalt, men om han egentligen inte kunde undvara det han blev av med, om han fick för sig att bjuda nästan 20 män motstånd, så skulle de nedbrända gårdarna runt omkring förmodligen få honom att tänka om. Det var inte alls ovanligt att Brians soldater fann förkolnade kroppar i ruinerna. Män, kvinnor och barn som hade dött när de inte lyckades komma ut. Ibland hade dörrar och fönster varit igenspikade från utsidan. Egwene undrade om det fanns något sätt att övertyga bönder och bybor om att det fanns en skillnad mellan hären och stråtrövarna. Hon ville väldigt gärna kunna göra det, men visste inte hur det skulle gå till utan att låta sina egna soldater gå hungriga tills de deserterade. Om systrarna inte kunde se någon skillnad mellan rövarna och röda handen kunde hon knappast hoppas på att enkelt folk på landet skulle göra det. När gården försvann bakom dem motstod hon impulsen att vrida sig i sadeln och titta. Hon kunde titta hur mycket som helst utan att det förändrade någonting. Först Brian var god för sitt ord. 3 eller 4 milsteg från lägret, om man räknade fågelvägen. Dubbelt så långt om man följde den väg de tagit, rundade de toppen av en kulle som var glest bevuxen med träd och buskar. Och där höll han in. Solen hade nått nästan halvvägs till zenit nu. Nedanför dem löpte en annan väg, smalare och mycket slingrigare än den som gick genom lägret. De hade för sig att de skulle gå trygga för rövare om de färdades om natten, sa han. Inte så dumt tänkt, visade det sig, om de bara haft en svartes egen tur. De har kommit från Camlin. En handelsfora med 50-talet stora vagnar förspända med runt 10 hästar vardera stod uppradad längs vägen, bevakad av flera av Brians soldater. Några av soldaterna hade suttit av och övervakade överflyttandet av tunnor och säckar från köpmännens vagnar till ett halvdussin av deras egna. En kvinna i mörk osmyckad klänning gestikulerade yvigt och pekade på en det ena en det andra, antingen för att protestera eller köpslå. Men hennes yrkesbröder stod samlade i en dyster klunga. En bit vidare längs vägen stod en stor ek som bar hemska frukter. I var och en av de kala grenarna var en man hängd. Kala, bortsett från kråkorna, så många att det nästan såg ut som ett svart lövverk. De här fåglarna behövde inte nöja sig med småfisk. Trots avståndet fick anblicken det att vända sig i magen på Egwen. Är detta vad ni ville att jag skulle se? Köpmännen eller rövarna? Ingen av gestalterna i trädet hade klänning, och när banditerna hängde folk skonade de inte kvinnor och barn. Vem som helst kunde ha hängt liken där. Brian, soldater, Röda handen. Att Röda handen hängde alla så kallade dragsvurna som de träffade på gjorde föga skillnad i systrarnas ögon. Eller till och med någon ädling från orten. Om den morandiska adeln hade samarbetat skulle kanske alla stråtrövare vara upphängda bland träden vid det här laget. Men att begära det var som att be en katt att dansa. Vänta, han hade sagt Caimlin. Har det någonting med Rand att göra? Eller ashamanerna? Den här gången lät han helt öppet blicken gå mellan henne och Murrell. Murrells hatt la hennes ansikte i skugga. Hon såg ut att vara försänkt i dystra tankar och satt hopsjunken i sadeln. Inte alls den självsäkra ryttare som hon varit nyss. Han verkade fatta ett beslut. Jag trodde att ni kanske borde få höra det före någon annan. Men jag kanske har missförstått. Han tittade på Murrell igen. Höra vad då, din håriga drummel, morrade Jean i det att hon manade sitt sto närmare med hälarna. Egwen gjorde en lugnande gest åt hennes håll. Murrell kan höra allt jag hör, först Brian. Hon har mitt fulla förtroende. Den gröna systern tittade upp med ett ryck. Hon såg så överraskad ut att vem som helst skulle ha kunnat börja tvivla på att de rätt uppfattat vad Egwen sagt. Men efter en kort stund nickade Brian. Jag förstår nu att saker och ting har förändrats. Ja, moder. Han tog av sig hjälmen och satte den på sadelknoppen. Han verkade fortfarande motvillig och valde orden med stor urskiljning. Andelsben bär med sig rykten på samma sätt som en hund bär på loppor. Och det här sällskapet har en vacker samling att bjuda på. Jag påstår naturligtvis inte att någonting av det är sant, men det var märkligt att se honom så tveksam. Moder, ett rykte som de hört på vägen är att Rand Althor har farit till Vita tornet och svurit Elaida sin trohet. Ett ögonblick såg Murrell och Sean nästan likadana ut. Blodet försvann ur deras ansikten när de såg katastrofen framför sig, och Murrell svajade rent av till i sadeln. Sen förbluffade Egwen båda de andra och sig själv genom att brista ut i gapskratt. Dajshar blev överraskad och började dansa, och när hon lugnat ner honom hade hon själv fyllts av samma lugn. Först, Brian, sa hon medan hon klappade vallaken på halsen. Det är inte sant, tro mig. Jag har helt säkra besked, och det är från i natt. Jean lät genast höra en tung suck, tätt följd av Murrell. Deras ansiktsuttryck lockade nästan Egwen till skratt igen. Så otroligt, storökt lättade, likt ett par små barn som fått veta att mörkertrollet inte låg gömt under sängen. Sannligen är sig det lugn i dess prydno. Det gläder mig att höra, sa Brian med uttryckslös röst. Men även om jag skulle skicka iväg varenda en av mina mannar där nere, så kommer likväl ryktet att nå mina trupper. Det kommer att sprida sig genom hären lika snabbt som en skogsbrand i den här terrängen. Det satte ett abrupt slut för hennes munterhet. Någonting sånt skulle kunna leda till katastrof alldeles på egen hand. Jag ska låta 6 systrar tillkännage sanningen för era soldater imorgon. Kommer det att räcka med 6 Aesir som själva förvissat sig om sanningen? Myrel här, Sheriam, Kalinaya och Beonin, Anaya och Morvrin. Dessa systrar skulle inte bli glada över att behöva träffa de visa, men de skulle inte kunna vägra. Det skulle de inte vilja heller, inte om det gällde att hindra detta rykte från att sprida sig. I varje fall borde de inte vilja det. Myrel ryckte till en aning, men såg sen resignerad ut. Brian stödde armbågen mot sin hjälm och betraktade Egwin och Myrel. Han inte så mycket som sneglade på Jean. Hans häst stampade i marken, varvid en flock duvor med klarblå vingar flaxade upp i luften från sitt gömställe under ett buskage bara några steg därifrån, vilket fick Tyshar och Myrels fux att rygga nervöst. Brians springare rörde inte en muskel. Brian hade utan tvekan hört talas om portöppningarna, även om han inte hade någon aning om vad de var för någonting. Aesir höll saker hemliga av ren vana, och de hyste ett visst hopp om att undanhålla Elaida denna kunskap. Och han visste definitivt ingenting om Tel Aaron Riord, en avgörande hemlighet som var lättare att bevara eftersom den inte hade några yttre verkningar. Men likväl frågade han inte hur Egwen kunde veta vad hon visste. Han kanske hade vant sig vid Aesir och deras hemligheter vid det här laget. Så länge de talar klarspråk, sa han slutligen. Om de slingrar sig det allra minsta. Han gav Egwen en hård blick. Inte för att hota eller skrämma henne, utan bara för att understryka allvaret i vad han sa. Och verkade nöjd med vad han såg i hennes ansikte. Det tycks mig som om ni gör ett utmärkt arbete, moder. Jag önskar er all fortsatt framgång. Säg en tid i eftermiddag så kommer jag. Vi borde ha regelbundna rådslag. Jag ska komma när helst ni skickar bud efter mig. Vi borde börja bestämma en plan för hur vi ska placera er på Amelintronen när vi väl når Tarvalon. Hans tonfall var reserverat. Förmodligen visste han fortfarande inte riktigt vad som var färde eller i vad mån han kunde lita på Myrel. Och därför tog det ett ögonblick innan hon insåg vad han just hade gjort. Hon var nära att flämta till. Kanske hade hon bara börjat bli för van vid hur Aesirna vände och vred på orden. Men vad Brian just hade sagt var att hären var hennes. Det var hon säker på. Inte Salens, inte ens Sheriams, utan hennes. Tack, först Brian. Det borde vara tillräckligt återhållsamt, särskilt då hans behärskade nickning och stadiga blick in i hennes ögon tycktes bekräfta hennes tro. Plötsligt hade hon 1000 nya frågor, och de flesta skulle hon inte kunna ställa ens när de var ensamma. Det var synd och skam att hon inte kunde ge honom hela sitt förtroende. Försiktighet tills du är säker, och sen ytterligare lite försiktighet. Ett gammalt talesätt som var väl tillämpbart på allting som på något sätt hade med Aesir att skaffa. Och till och med den bästa man skulle vilja prata igenom saker med sina vänner, kanske i synnerhet sådant som skulle vara hemligt. Jag är säker på att ni har 1000 olika saker att styra med under förmiddagen, sa hon och samlade ihop tyglarna. Ni kan återvända. Vi rider en bit till. Brian protesterade naturligtvis. Han lät nästan som en väktare när han pratade om hur omöjligt det var att hålla uppsikt åt alla håll samtidigt. Och att till och med en ACD skulle dö om hon fick en pil i ryggen. Näste man som sa detta till henne skulle få sota för det, bestämde Egwin. 3 ACD motsvarade säkert 300 män. Hur mycket han än gruffade och grimaserade hade han till slut inget annat val än att lyda. Han satte på sig hjälmen igen och började rida ner för sluttningen mot vagnsforan istället för tillbaka åt det håll därifrån de kommit. Men det var ännu bättre ur Egwens synvinkel. Vill du ta täten, Jean, sa hon när Brian hunnit avlägsna sig ett dussin steg.
Jean blängde efter honom som om han hade hunsat henne hela tiden. Med en fnysning rättade hon till halmhatten, vände sitt sto, slet och drog i tyglarna och manade det trinda djuret till skritt. Egwen tecknade åt Mirella att följa efter. Precis som Brian hade kvinnan inget val. Till en början sneglade Mirelle ideligen på henne, säkerligen beredd på att hon skulle börja tala om systrarna som skickats till Vita tornet, och säkerligen beredd med ursäkter för varför detta hade hemlighållits till och med för salen. Ju längre Egwen teg, desto oroligare vred sig den gröna systern i sadeln. Mirelle började fukta läpparna. Tunna sprickor började sprida sig i den lugna HD-fasaden. Tystnad var verkligen ett synnerligen användbart verktyg. En lång stund hördes bara hovtrampet och då ropet från någon fågel. Men när det blev klart vart Jean ledde dem, en bit väster om stigen tillbaka till lägret, vred sig Mirelle snart så mycket att man trott att hon satt på nässlor. Kanske fanns det trots allt någonting av värde i smulorna som Jean hade lyckats skrapa ihop. När Jean svängde västerut igen mellan två vanskapta kullar som liksom böjde sig mot varandra, höll Mirelle in. Det ligger ett vattenfall åt det hållet, sa hon och pekade österut. Inte särskilt stort ens före torkan, men fortfarande väldigt vackert. Jean stannade också och tittade bakåt med ett litet leende på läpparna. Vad kunde det vara som Mirelle dolde? Egwen var nyfiken. Hon tittade på den gröna systern och hajade till när en ensam svettpärla glänste till på kvinnans panna strax under det breda hattbrättet. Hon ville verkligen veta vad det kunde vara som gjorde en HD så skakad att hon började svetta. Det finns nog ännu mer intressanta saker att se på längs Joans väg. Tror inte du det, sa Egwen och vände Daishar. Mirelle tycktes krympa ihop. Kom med. Ni vet alltihop, inte sant, muttrade Mirelle ostadigt när de red in mellan de lutande kullarna. Mer än en svettpärla smyckade hennes anlete nu. Hon var skakad i sitt innersta. Alltihop. Hur kunde ni? Plötsligt satte hon sig käpprätt i sadeln och stirrade på Joans rygg. Hon! Joan har varit er underhuggare ända från början. Hon lät nästan förorättad. Hur kunde vi vara så blinda? Men jag förstår fortfarande inte. Vi var så försiktiga. Om man vill hålla någonting hemligt, sa Jean föraktfullt över axeln, ska man inte försöka köpa pärlpeppar så här långt söderut. Vad i hela världen var pärlpeppar? Och vad pratade de om? Mirelle rös. Att Jean kunnat använda en så uppstudsig ton utan att genast bli satt på plats var ett tecken på hur skakad hon var. Istället slickade hon sig om läpparna som om de plötsligt var mycket torra. Moder, ni måste förstå varför jag gjorde det. Varför vi gjorde det. Det fanns en förtvivlan i hennes röst som om hon stod inför hälften av de förlorade i bara nattsärken. Inte bara för att Moraine bad om det. Inte bara för att hon var min vän. Jag avskyr att låta dem dö. Jag avskyr det. Avtalet vi sluter är hårt för oss ibland, men det är ännu värre för dem. Ni måste förstå. Ni måste. Just när Egwen trodde att hon skulle avslöja alltihop stannade Jean det rultiga stovet igen och vände sig mot dem. Egwen kunde ha gett henne en örfil. Det kanske blir lindrigare för dig, Mirelle, om du tar täten resten av vägen, sa hon med kall röst. Eller snarare föraktfull. Samarbete kanske kan göra följderna lättare. Lite. Ja, Mirelle nickade, hela tiden plockande med tyglarna. Ja, naturligtvis. Hon såg ut att när som helst kunna brista i gråt när hon red förbi Jean. När Jean lät henne passera såg hon plötsligt lättad ut. Bara ett ögonblick. Egwen trodde att hon skulle spricka. Vad då för avtal? Med vem? Låta vem dö? Och vilka var vi? Sheriam och de andra. Men Mirelle skulle ha hört om hon frågade, och att avslöja sin okunskap verkade knappast lämpligt i den här situationen. En okunnig kvinna som håller tyst tror alla är vis, löd ordstävet. Och det fanns ett annat. Bevarar man den första hemligheten får man bevara 10 till. Det fanns ingenting annat att göra än att följa efter och tiga. När de var klara skulle Jean däremot få veta ett och annat. Kvinnan skulle inte ha hemligheter för henne. Egwen bet ihop tänderna och försökte verka tålmodig och obesvärad, vis. De var nästan tillbaka på vägen som löpte genom lägret, några milsteg västerut, när Mirelle ledde dem upp på en låg kulle med platt topp, täckt metall och läderbladsträd. Två väldiga ekar hindrade allting annat att växa i den vida, skålformade sänkan längst upp. Under deras tjocka, sammansnärjda grenar stod tre spetsiga tält av lappad tältduk. En tjuderlina med hästar och en kärra. En god bit från de andra hästarna stod dessutom fem högväxta stridshästar. Nisauda Chen, klädd i en enkelt skuren bronsfärgad klänning, väntade i öppningen till ett av tälten som för att välkomna gäster. Vid hennes sida stod Sarin Hogan i en olivgrön rock av det slag som så många av Gaidin bar. Nishaus väktare var en skallig undersättsig kar med tjockt svart skägg, men han var ändå längre än Nishao. Några steg längre bort stod två av Mirelles tre väktare och betraktade dem misstänksamt medan de red ned i sänkan. Crowy Mackin, slank och gulhårig, och Nahal Dromond, mörk, kraftig och med ett skägg som lämnade överläppen bar. Ingen såg det minsta förvånad ut. Uppenbarligen hade någon av väktarna hållit vakt och förvarnat om deras ankomst. Det fanns emellertid ingenting inom synhåll som gav skäl för allt hemlighetsmakeriet eller Mirelles nervositet. Och för den delen, Amnishao väntade på att få välkomna dem, varför strök hon sig då ideligen över klänningens delade kjol. Hon såg ut som om hon hellre skulle möta Elaida utan att själv kunna leda kraften. Två kvinnor kikade fram runt hörnet på ett av tälten och drog sig snabbt undan igen. Men inte förrän Egwen hunnit känna igen dem. Nicola och Arena. Plötsligt kände hon sig mycket illa till mods. Vad hade Jean dragit in henne i? Jean satt av utan att ge tecken på någon nervositet. Hämta honom, Mirelle, nu. Hon betalade med råge för vad hon fått utstå. Hennes röst fick en fil att verka mjuk. Det är för sent för kurragömma lekar. Mirelle lyckades med knapp nöd rynka pannan åt det respektlösa tilltalet. Med en tydlig kraftansträngning tog hon sig samman, ryckte hatten från huvudet och gick ned utan ett ord. Väl nere i sänkan skred hon fram till ett av tälten och försvann in. Nishaus redan uppspärrade ögon följde henne, större för varje stund. Hon verkade ha frusit fast i marken. Nu fanns ingen annan än Jean inom hörhåll. Varför avbröt du henne? Frågade Egwen tyst när hon kommit ned från hästen. Jag är säker på att hon just skulle erkänna vad det nu är. Och jag har fortfarande ingen aning. Pärlpeppar. Mycket populärt i Shainar och i Malkir, genmälde Jean lika tyst. Jag fick höra det först efter att jag lämnat Aldrin i morse. Jag var tvungen att låta henne visa vägen. Jag visste den inte själv. Inte exakt. Det skulle väl inte ha varit särskilt bra om hon fått veta det.